Du lyssnar på Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Intervjuare Helene Ahlberg.
Så här låter det stora delar av Kiruna nu och har gjort i flera år. Det byggs, det mullrar, det bullrar. Det är stora maskiner. Det är stora byggkranar överallt. Det är otroligt mycket byggprojekt igång. Det är rena byggruschen här. För hela staden ska ju flyttas. 3 kilometer österut för att ge plats åt gruvnäringen. Man bygger bostäder, man flyttar infrastruktur i ett gigantiskt stadsomvandlingsprojekt. Nu ska jag snart gå in i det nybyggda stadshuset här och prata med Kiruna Bostäders vd och höra vad han har att berätta om stadsomvandlingen.
Hej och välkommen till Radio Allmännyttan. Vi är i Kiruna, så att jag har ju kommit till dig. Och vem är du?
Jag heter Mikael Podas då och jobbar som vd då för Kiruna Bostäder.
Och i Kiruna heter man antingen Stålnacke eller Podas.
Nej, inte riktigt. Podas är inte så vanligt.
Det är det.
Men Stålnacke är ganska vanligt, så är det. Precis,
ja, ja.
Så
är det. Här är det inte Johansson och Andersson och så som gäller.
Nej, det finns väl det också, så är det väl. Det är väl en blandning. Kiruna är ett ganska, man kan kalla det ett mångkulturellt samhälle. Och det menar man mycket hitflyttade från egentligen hela Sverige. Det är en ganska ung stad där man då startade gruvbrytning för lite drygt över 100 år sedan då, eller 120 år sedan. Då bodde ju ingen här. Och så var det människor från Bergslagen, från Mälardalen och övriga delar av landet. Och även utifrån världen då, som flyttade upp. Så att vi har lite blandat, om man säger så, av efternamn också. Men som Podas till exempel är ju ett typiskt lite grann från Tornedalsområdena då. De här gränsnära, det är ett finskt efternamn. Så det har vi ju också såklart en blandning av här då.
Och nu har det ju varit ett jätteprojekt som håller på i ganska många år med att flytta delar av staden för att ge plats till den gruvnäringen som ju är väldigt viktig för staden.
Det är en förutsättning för Kiruna, om man säger så, att gruvbrytningen måste ju få ta sig fram i sin produktion, behöver då ta mark i anspråk. Och då är det så att den gamla centralorten och centrumdelen i Kiruna stad då blir berörd och måste då flyttas eller har flyttats till stor del redan idag. Så att det är ju resultatet av deras gruvbrytning egentligen då. Mm. Där vi får möjligheten att skapa ett samhälle igen.
Men beslutet togs typ 2004, redan att den behövde flyttas.
Ja, det kan man säga. Sen har det ju, successivt har det ju också, det har ju pågått, det har ju varit gamla delar av Kiruna som har varit tvungna att vara med i samma process. Men det är ju längre tillbaka i tiden också. Så det har ju som pågått successivt, men inte i den här stora omfattningen, om man säger så, som nu.
Så man är lite luttrad här i stan, man är van att
överflytta på sig. Det är så, och vi accepterar, vi tycker ju det är nödvändigt. Vad annat alternativ finns ju inte, så är det ju.
Men den här stadsflytten då, den diskuterades i ett antal år innan den satte igång.
Ja, så är det ju. Och det är ju också med att det är ett gigantiskt projekt att göra det, en sån flytt. Och det är ju det är ganska oprövad mark. Om man bara tittar till att teckna avtal med alla som blir berörda och de här bitarna, det är ju en utmaning har det varit såklart. Att få det på något sätt till att bli någonting bra för alla parter. Både då hänsyn taget då till LKABs ekonomi, men också för den berörda bostadsbolag eller privatperson eller vad det är. Hitta lösningar då som naturligtvis ska vara till allas fördel på något sätt. Så det är ett, med respekt för det, just att det är en stor utmaning.
När satte det igång? När började era delar av flytten?
Om man tittar så alltså flytten, man har ju börjat byggas. Mm. Men om man tänker den här stadsdelen som vi sitter i nu här då, vi sitter nu på stadshuset Kristallen. Den var ju här då 2019 kan man säga. Mm. Och då fanns det ju i stort sett bara det här huset här då. Sen dess då har det börjat byggas då bostäder, lokaler och så vidare. Hotell för den här nya stadskärnan. Och vi är idag 2023, det är bara 4 år. På 4 år har det ju hänt otroligt mycket. När man går här runt och ser allt vad som har åstadkommits. Och sen har det ju då i 2022, där vi 1 september, då invigdes ju då det nya centrum med de lokaler då som vi har då med alla de här affärsverksamheterna, alltså butiker och liknande, som flyttade in då till det nya stadscentrumet, om man säger så. Och sen i början på det här året har vi då gjort själva inflyttningen av bostäderna, av våra hyresgäster då, de som har varit föremål för omflyttning. Men också då, vi har ju tillfört ett antal 100 bostäder då, utöver då, till våran bostadskö då, som också då, vi har gjort en inflytt under det första kvartalet i år.
För i Kiruna bor det ungefär
20 000
och många har berörts av flytten.
Alltså det är väl, det är ju en liten utdragen process, det är fortfarande sådana som kommer att flytta och så vidare. Så att, men det är kanske 3 000 människor som är berörda ungefär.
Och det ska hålla på till 2035?
Ja, som man ser i planen, men det ska ju byggas sen nu. Till exempel LKAB som bygger bostäder och vi då, men de har ju en plan att bygga under en överskådlig framtid. Bara LKAB tillför över 200 bostäder per år kontinuerligt nu. Och sen har ju vi bidragit då med det vi bygger. Och även andra aktörer, det blir ju lite även bostadsrätter och så.
Och när andra du säger tillför bostäder, då menar du bygger helt enkelt?
Ja, bygger. Och sen att vi också, LKAB har ju jobbat och jobbar fortfarande med att ersätta av det som de behöver ta anspråk kring sin gruvdrift. Ja. Så man ersätter de som måste omflytta. Så det kommer att pågå i många år ännu. Och sen då kan vi också bland annat med de här kombohusen nu som är byggda. Och så nästa år startar vi ett byggprojekt. Det tillför vi ju, om man säger, vårt bestånd. Det blir som utöver omflyttningshyresgäster. Då har vi ju tillfört nästan 200 i år också. Så det är ju positivt för den bostadssituation vi sitter i här i Kiruna. Och på många andra ställen såklart också. Vi har ju ett behov av bostäder, så är det. Och vi har ju en målsättning inom Kiruna kommun också att öka antal invånare. Då är ju boendet såklart en viktig beståndsdel i det.
Mm. Men 700 bostäder har ni behövt riva, är det så? Eller hur många bostäder berörs direkt som tillhör Kiruna bostäder?
Kiruna bostäder, vi har ju haft, det är ju närmare 300 lite drygt som vi har. Men totalt, om man säger så. Över tid. Det är nog närmare 700 kanske, totalt.
Men det är inga bostadshus som flyttas, utan de...
Nej, bara vissa sådana här kulturminnesmärkta byggnader. Bland de äldre som LKAB hade i sitt bestånd, då, som trähus. Då, så kallade bläckkorn och sådana här lite väldigt anrika träbyggnader som man då har flyttat. Kommer att flytta ännu några till också.
Och kyrkan.
Ja, kyrkan flyttas ju. Sånt som ja, man vill bevara då för att... Ja, såklart har någonting kvar av det som också har funnits då, av det ursprunget som vi har.
Men i övrigt gick det inte att få ekonomi?
Nej, det går. Nej, det är ju så. Oftast är, man har ju provat det här både, alltså LKAB har ju testat i, tittar du till exempel i Malmberget. De började ju med sin samhällsomvandling där, före oss egentligen, före Kiruna. Där gjorde man ju då tester med att flytta bara villor, typ teglade byggnader, och det var inte lyckat. Det blir för kostsamt, så då är det bättre att erbjuda nya fastigheter. Det är en billigare lösning. Så det beror ju på byggnadsformen, om det är en träbyggnad eller en sten. Och många är ju av hyresbostäder som är, det är ju betong i stomme och så liknande. Där har man ju då, ja, det är svårt. Allt går, men det är fråga om pengar och pris. Billigare att bygga.
Vilka har de allra största utmaningarna varit för Kiruna bostäder i den här...
Det har ju varit då inledningsvis då just det här att tillsammans med LKAB forma de här kontrakten och avtalen kring hur det ska regleras. På vilket sätt, om det då ska vara till viss del monetära ersättningar, alltså man löser det med pengar, eller om man ska ersättningsbygga. Och där har det ju varit då en utmaning först och främst att få ihop de här avtalen. Då, så att det, ja, det är ju många aspekter att ta hänsyn till och kostnader och tänkta kostnader. Man får som försöka göra en ganska detaljerad projektplan egentligen i samma veva som man gör ett avtal. Så det har man ju jobbat med intensivt under ett antal år. Det har ju varit det inledande. Och sen då såklart under själva byggfaserna idag så är det ju också utmaning med att se till att få någon som kan utföra det uppdraget rent resursmässigt helt enkelt. Det är en utmaning när det pågår så mycket samtidigt. Och sen såklart, i och med det också, med det läge som är nu i vår omvärld och bara i Sverige, vi tittar på byggkostnader. Så där har vi ju en utmaning idag. Mer påtaglig nu än någonsin egentligen. Om man tittar för 6-7 år sedan när vi byggde det bland de första fastigheterna då, kopplat till den här omvandlingen, så är ju byggkostnaderna väldigt mycket mer. Det är ju över 30-40% där, kanske mer idag. Det är klart att det påverkar ju de möjligheterna att bygga också. Men som sagt, i grunden, vi har bra avtal med LKAB. Vi har lyckats parerande och fått byggt så mycket som vi har fått byggt. Och sen är det då att försöka göra de här kloka avvägningarna kring att bygga framledes också då, kopplat till då ekonomi.
Är det så att LKAB erbjöd alla fastighetsägare som berördes då att köpa ut dem till 25% av marknadsvärdet?
Det kan man väl säga. De har väl haft
eller marknadsvärdet plus 25%?
Ja, man har ju kunnat välja den lösningen eller välja en ersättningsfastighet. Så är det. Och vissa har valt då det ena och andra har valt det andra. Så att det är så. Det är en blandning.
Men för Kiruna bostäder fanns inte den optionen? Nej, alltså
men vi vill ju inte lämna. Vi vill ju såklart vara en viktig aktör också. Vara ett allmännyttigt bostadsbolag även i Kiruna som får fortleva och driva. Och man behöver ju ha ett visst bestånd också för att kunna bedriva det med lönsamhet. Så att det har inte varit alternativ. Utan snarare vårt alternativ är ju att öka och bygga ytterligare.
Men en del privata fastighetsägare med hyreshus, de var valda att lämna.
En del, men pengen, det finns ett flertalet av de här privata har ju valt ersättningshus också. Så att det finns även det. Men sen kan det vara vissa bostadsrättsföreningar som har valt en ekonomisk lösning istället. Men sen gör LKAB så man ändå bygger hyresrätter som de har möjlighet att flytta in till.
Så hur stor andel av hyresrättsmarknaden har Kiruna bostäder eller kommer att ha när?
Om man tittar så vi kanske har 60% kanske. Jag har inte exakta siffran nu. Det har ju hänt mycket nu senaste tiden. Vi håller på med en bostadsförsörjningsplan i Kiruna kommun då, där vi kommer att analysera de här siffrorna. Men vi är ju ändå den största bostadsföretaget i alla fall. Det är vi.
Och ni har också hand om lokalerna, centrumbygget.
Jo, alltså, men så är det ju våra. Vi äger ju då hela de här gallerierna och allting. Det är så vi har fått ersatt av LKAB. Så det är ju även butikslokaler och liknande.
Och det här huset vi sitter i just nu?
Det är ju stadshuset då. Och det är ju kommunägt. Kiruna bostäder förvaltar. Alltså sköter om fastighetsskötsel kan man säga.
Men hur gör man då när man flyttar en stad? Man börjar med infrastrukturen så att jag drar.
Ja, det kan man ju säga. Man har ju hela processen med att planlägga då för byggandet och vart man ska placera allt det här. Såklart enligt traditionella processer. Ja, och sen är det då såklart infrastrukturellt att se till att man har framdraget då. Både el och allt det här. Avlopp, fjärrvärme och liknande. Det är ju ett stort projekt också för Kiruna kommun och det dotterbolaget som heter Tekniska verken där man då ska avveckla gamla delen och utveckla ett nytt område. Så att det är ju ett jätteprojekt bara det. Men det har ju gått bra, vi har ju lyckats se till att vi har alla de här försörjningarna på plats innan bygget har startat i stort sett. Så att det är ju också gått bra.
Och hyrorna är ju naturligtvis dyrare i nybyggda än i gamla.
Mm.
Och då finns det en infasning
hyresnivåerna. De hyresgästerna som är berörda av samhällsomvandlingen, alltså måste flytta, har ju då fått en hyrestrappa som under en längre tid då kommer att successivt stiga. Så hyrorna anpassas mot det hyresläget som är i den fastigheten då.
Hur lång är den trappan?
Alltså man räknar ju alltså nästan, de flesta hyresgäster kommer ju, det är en lång, alltså det är 15 år som den trappan pågår. Och jag tror alltså i stort sett så länge du själv besitter en lägenhet, jag tror de kommer inte att känna av så stor hyreshöjning under sin tid de kommer att hyra. Det är en lång tid framåt. Vi får ju då ersättningen mellan skillnaden från LKAB då, under den tiden.
LKAB tar hela trapppengen.
Ja, de står för skillnaden i trappan. Och sen om då den hyresgästen nu skulle då flytta från den lägenheten, då faller ju trappan då. Den är personbunden, inte lägenhetsbunden om man säger så.
Men de nya hyresgäster som kommer och flyttar in i nya bostäder, om man då har möjlighet till det, de kommer in på den högre nivån direkt?
Ja, precis. Den presumtionshyra som vi har då. Det är ju, då alla de här har ju varit föremål för investeringsstöd. Och då har man ju den här stipulerade hyressättningen som råder då kring presumtionshyra. Då. Så den gäller ju för dem då. Så grannen kan ha en, som sagt, en högre hyra än den andra då. Så är det.
Blir det något snickesnack kring det? Eller
jag tror inte. Nej, alltså inte vad vi direkt har hört. Det är klart att vissa kanske, men vi har inte fått det till oss direkt att vi sett det som något. Utan alla har en förståelse för det, tror jag, på något sätt. Att man, det är klart om man går från ett, de har ju ändå fått en hyreshöjning såklart. Även de som går från, det är inte precis rakt av samma hyra. Utan i och med att standardhöjningen är ju ganska påtaglig mot det gamla beståndet och gå in i de här nya fina. Så de får ju betala något mer såklart redan, ändå fast de är reducerade då. Men det har inte vad vi vet direkt så här varit någon form av miss. Att man tycker att grannen har någon fördel eller något sådant. Utan det, full förståelse tror jag för det också.
När man går runt här i stan, det byggs ju och borras och dammas precis
så är det.
Överallt. Så att man förstår ju att det är världens byggboom.
Jo, så är det.
Och det är svårt att få hit byggfolk.
Jo, men så är det.
Helt enkelt personal.
Vi har ju personal det är från hela Europa. Mycket från de här öststaterna då. Så det är tusentals som är här och jobbar. Det är en utmaning för de här byggbolagen faktiskt. Och sen är ju konkurrens med, tittar vi bara i Norrbotten, vi tittar från Skellefteå och norrut av Skellefteå. Med det som byggs där kring batterifabriken, bostäder. Så att det är en boom här uppe. Och hela den här omställningen som LKAB med hybrid och H2 Green Steel i Boden. Allt kräver resurser.
Hur mycket dyrare är det att bygga i Kiruna än i en annan?
Vi har ju dyrt i hela landet nu, men jag kan, det är svårt att säga. Men man brukar säga att vi kanske har haft en 10-15% på. Det är redan höga priset. Och det blir ju lätt så när marknaden är som den är också. Så det är tufft att få resurser och det är klart att det blir så. Prissättningen blir något högre. Vi har ju vissa, såklart våra vinterförhållanden och sånt här påverkar ju också byggel och sånt här. Det blir ju lite högre än på andra delar i landet. Men det är mera marginella skillnader ändå. Men vi har en liten lokal inflation också. Kring.
Kiruna-priser.
Ja, lite grann så är det.
Men, det finns
men så är det ju ändå. Man ser ju ändå, man hör ju från andra allmännyttiga bolag också. Det är ju hela landet har ju, priserna har ju åkt upp. Så att, visst har vi en viss skillnad, men det är ju ändå den största höjningen. Om man tittar tillbaka åren så är ju det som alla känner av, tror jag, i hela Sverige.
Men det är högkonjunktur även på jobb och löner.
Ja, så är det. Jo, men det är ju så. Kiruna har ju ingen arbetslöshet. Så är det. Och det är ju så även Gällivare, jag tror, och stor del av Norrbotten, Västerbotten. Vi har väldigt, det är ju en förmån att ha det så. Men det skapar ju också utmaningar, så här.
Och högre löner.
Ja, det också. Det är ju det som är risken, att du får lite spiraler kring det också. Så är det. Så det är utmaningar.
Hur mycket tryck är det på bostadsmarknaden? Liksom, hur länge får man vänta om man
det vill ju, ha en lägenhet? Ja, det varierar ju lite. Om man tittar här på de här nya, det vi släppte här i nya centrum då. Det som vi tillförde ett par hundra då till våra bostadskö då. Och det är klart det är ett attraktivt att flytta in hit. Det är väldigt alltså centralt och fint och allt det här. Där hade man kanske med sig snitt 10 år kötid på dem. Sen har vi andra delar i vårt bestånd där man inte behöver vänta ha den kötiden. Det kan vara 2 år och 3 år och så här. Det beror på lite vart. Vi har andra områden som också har väldigt hög standard. Men de är inte lika centrumnära. Men också då höga hyror. Vilket också begränsar då lite grann. Så att det är ju beroende på vart man söker sin bostad. Vi har ju rätt mycket människor i kö. Men många är i kö fast man inte har någon avsikt att flytta in ännu på ett bra tag. Vad man sätter det som en säkerhet om man skulle sälja huset i framtiden eller man känner att man blir äldre kanske man vill bo i lägenhet. Så då är man ju, visst, det finns ju de som har varit 20-25 år i kö och mer också. Men de har inte för avsikt att flytta in i våra lägenheter ännu. Så den kön kan man inte titta på.
Och all den här arbetskraften som veckopendlar, de här fly-in, fly-out.
De har ju också, de besitter ju en del av vissa bestånd. Då. De har köpt upp villor.
Arbetsgivarna.
Ja, arbetsgivarna har gjort det. Man säger att det är cirka 300 villor i Kiruna som är uppköpta av entreprenören. Men sen finns det även sådana här modulboenden som är byggda då för entreprenörer också.
Hur stor del av dagsarbetskraften är sådana som veckopendlar, vet man?
Jag tror vi har, jag har inte nu kanske den exakta siffran, men jag kan tänka mig att i alla fall ett par tusen kanske något sånt där som är här. Totalt, men då, om det då allt är kopplat till det här byggena vet jag inte. Vi har ju även LKAB och många andra. Det finns ju de som veckopendlar, så är det.
Men skulle man vilja ha in dem som fasta boende som betalar kommunalskatt?
Det är klart att det hade varit bra, så är det ju. Men sen är det ju också så att det är inte alla som, de har ju kanske familjen någonstans i kusten eller något sånt också. Så det är ju ett stort projekt att flytta hela familjen. Och jag tror många människor är vana också att jobba på det här sättet. Och de är inom bygg, de kan ju vara åt andra hållet istället också. Åka söderut och jobba också ibland på projekt och så vidare. Så den kategorin kommer nog säkert att finnas såklart. Men det är ju mer kopplat till att man har en boom, alltså en puckel i det resursbehov. Men sen då att mer att ha den här såklart, den utveckling som till exempel LKAB gör med sina nya satsningar, så får man ju kanske mera bestående utveckling av att behöva ha mera stationära människor här. Och då ska man ju skapa de förutsättningarna. Vi behöver ju en inflyttning för att bara klara, titta bara den kommunala försörjningen inom vård, omsorg, skola. Bara få in personal till det så skulle vi behöva få in 1000 personer bara för det säkert.
Mm.
Så är det ju. Så att, visst vill vi ha folk som bor här. Och det är väl vår målsättning att skapa de förutsättningarna för det.
Den taxichaufför som jag körde hit med, han var ju, hade ju företaget hämtat hit så att säga, i Linköping.
Ja, just det.
Och han hade ju då också fått boende som arbetsgivaren ordnade.
Ja, just det.
För det gick inte på något annat sätt.
Nej, just det. Nej, så är det ju också. Nej, det är, så det är en utmaning det där. Det blir ju en litet dilemma. Just att man inte har den här.
Den lokala arbetskraften räcker inte till.
Nej, så är det. Så är det.
Hur mycket gammalt bestånd har ni kvar?
Alltså det som är kopplat till, man brukar säga, LKAB har ju det som de kallar för 1365 års påverkanslinje som är deras brytningsnivå, alltså produktionsnivå i gruvan. Och där har vi ju då flyttat egentligen det som har blivit berörda i det här skedet. Så där har vi ju inte något mer. Så det vi har sen, gamla bostäder, de ligger som inom det som idag kallas för säkert område då, som inte är berört. Så där har vi ju lite utspritt då i Kiruna, även i nära anslutning till det som är det gamla centrumet också. Men där har vi ju kvar bostäder.
Och då är det lägre hyresnivåer?
De har ju generellt där. Lägre där, precis. Så är det ju.
Finns det någon liksom risk att när trappan tar slut så att säga, att man vill då flytta till?
Det kan ju vara så. Det kommer ju säkert att kunna bli omflyttningar. Vi har ju omflyttningar också idag inom beståndet där man då söker de här möjligheterna till att få en lite billigare hyra. Men det är ju också så, det är ju lite ett allmännyttigt upplägg också att vi ska ha lägenheter för flertalet om man säger så. Så det är väl också det är väl positivt ur hyresgästperspektiv att vi har en skillnad i hyressättningar också.
Mm.
Så det är bra.
Hur länge håller den här omflyttningen då så att säga? När måste man flytta nästa gång för att gruv?
Det är svårt att säga. Vi har inte fått de prognoserna har inte LKAB kommit med ännu. Men i närtid då, under nästa år tror man att man kommer med en ny prognos då. De genomför ett så kallat borrprogram där man helt enkelt borrar djupt för att se hur påverkan är då, och utifrån det göra prognoser. Så att när det kommer så vet vi mer, va? Men just nu vet vi inte.
Men så även de här helt nybyggda bostäderna?
Nej, de
kanske kommer.
Ja, fast inte, nej, inte i den här delen av centrum. Det är nog, nej. Det är,
inte om man tänker 50 år, 55 år?
Nej, nej, det tror jag inte. Det är nog, det är i så fall. Det finns ju mineraler i marken och sånt där. Så fort det är ju mineraliseringar, men för att omvandla då till termen malm så är det ju en ekonomisk faktor egentligen. Ekonomisk term. Så att, men det är såklart, det är ju allt efter tillgång och efterfrågan och så vidare. Så man vet ju aldrig, det kan man kan inte vara 100 så, va? Men det är väldigt lång tid framåt i så fall. Man har så stora fyndigheter där man är idag så att man bryter ju det först.
Man ser ju naturligtvis för sig att det är enorma kostnader för att flytta staden. Men det är fortfarande lönsamt för LKAB, gruvföretaget.
Ja, men så är det ju.
Hur ser
så
de liksom relationerna ut? Pengamässigt, vad kostar flytten? Ja, vad tjänar man på gruvdrift?
Ja, men alltså de har ju, det är ju bara att titta på LKABs bok, så man genererar ju stora vinster och det har att göra med det läget som är på deras prisnivå också. Men sen är det ju så att prisnivåerna kan ju förändras över tid, vilket de säkert kommer att göra. Men LKAB har ju en stark lönsamhet och den malm man har tillgänglig genererar ju extremt mycket pengar. Så att det är klart, då kan man investera de miljarderna man gör i den här omvandlingen då, för att då få åtkomst till den reserv som man har i backen. Så det är en ganska enkel avvägning egentligen att göra den investeringen för att få ut den malmen man har där. Det är så enormt mycket pengar i det. Så att det är ju lönsamt.
Gå runt här, det är en väldigt tajt stad om man jämför med den gamla staden.
Ja, visst
så
är det. Ja, den är ju byggd i etapper mer och sådär. Och lite.
De är nära, det är stadskänsla.
Ja.
Och det är så man har velat ha det.
Det är den analysen, och det var det man tittade på kring hur det borde. För man tog ju lite in från både medborgare och lite andra sådana här. Lite hur, på vilket sätt skulle man kunna tänka sig att bygga en stad då. Och det är klart, det blir ju snarlikt många andra städer. Så är det ju. Och sen är man ju också beroende av att nyttja de ytor vi har maximalt. Kiruna kommun äger inte jättemycket markyta så. Så man tycker som använder ytan klokt.
Ja, det är många som har utmaningar med att hitta byggbar mark. Men här är det speciellt. För att kommunen äger inte så mycket. Nej, det är gruvan nej, och det är, man ska, jo, det är renäring
det
och
många,
det är
många
minerallagar.
Delar, ja, många delar som ska samverka i den här frågan såklart. Ja, men jag tror säkert att det blir lösningar på det också. Så att det är nog, men det tar tid och det ska kanske också ta tid i vissa fall. Så man inte för lättvindigt bara går framåt.
Hur långt i stadsomvandlingen kan man säga att Kiruna är just nu liksom? Halvvägs?
Ja, jag tror man har gått över halvvägs i alla fall. Till stor del om man tittar i centrumkärnan. Så. Men det är väl kanske just över då. Det är mycket kvar att göra. Mycket på gång.
Och vad är den största utmaningen framåt?
Ja, det är väl fortsättningsvis det här med att ha resurser för att göra det. Och få någon form av ekonomi i det man bygger. Det är den största utmaningen. Mm.
Och hur gör ni för att få till byggandet, att klara byggtakten?
Nej, men vi måste ju sånt utifrån de planer vi har så göra de allmänna planeringen och förfrågningar utifrån våra planer och våra mål. Och så ser vi om vi har någon som kan möta det. Hittills har det ju lyckats.
Och ni bygger själva och ni bygger på allmännyttans ramavtal. Ja, och ni bygger på olika
sätt då, beroende på. Vi gör ju mycket andra projekt också där vi utvecklar det beståndande vi har. Så det är lite olika typer av entreprenadformer. Mm.
Tack så jättemycket för att vi fick prata lite grann här.
Mm, tack så mycket. Det var trevligt.